Välkomna till kvällens föredrag om Danielsboken. Vi har nått fram till det sjätte kapitlet. Det är det sista i Danielsbokens första historiska del. De första sex kapitlen går ju genom historien från 605 och ändå fram till 539, när Nebukadnessars stora välde störtas. Och i det sjätte kapitlet, dit vi nu har hunnit, där möter vi nu den persiske kungen, eller den medisk-persiske konungen Darius. Förra gången talade vi om vem denne Darius kan tänkas avse. Och en mycket klok hypotes är nog den att Darius är densamme som Cyrus eller Kores, som hans namn brukar uttalas. Och nu ska vi se vad som hände när vi har fått en persisk administration. Daniel är alltjämt i livet. Han måste vara drygt 80 år. Och han får också en uppsatt position inom denna nya administration, eller i detta nya välde. Det medisk-persiska väldet är på flera sätt annorlunda än det babyloniska. Och det märkliga är att Daniel, författaren till denna skrift, så noggrant skildrar dessa skillnader. Om det vore så som bibelkritiken har hävdat, att Danielsboken har skapats av en anonym jude under Maccabeertiden på 160-talet före Kristus, så hade man väl väntat sig att han skulle missta sig i många historiska frågor. Och bibelkritiken har ju också hävdat att så är fallet. Vi har haft anledning att gång på gång visa att det är tvärtom. Med stor exakthet skildrar författaren de historiska förhållandena så som de var. Och vi ser här i det sjätte kapitlet en del av denna exakthet. Det står nu om Darius i första versen att han fann för gott att sätta över riket 120 satraper, för att sådana skulle finnas överallt i riket. Cyrus, eller Darius, tog ju över ett kolossalt världsvälde, och till detta lades då Persien och Medien. Och nu måste ju hela detta rike administreras, och Darius ordnar då med en ny organisation och delar in riket i 120 satrapier. Nu kan vi inte till fullo bevisa med utombibliskt material att det var exakt så här. Men det vi känner till tyder på att detta måste vara helt riktigt. Om vi slår upp Esters bok, som också är från den persiska tiden, men ett 50-tal år senare, från 480-talet före Kristus, och läser i Ester 8, vers 9. Så det är en mycket lång vers, jag läser bara sista delen av det. Där står det då att det fanns 127 hövdingdömen, till vart hövdingdöme sändes så den här skrivelsen som det talas om i Esters bok. Här i Daniel så står alltså 120 och i Ester 127. Det tycks stämma mycket bra, eftersom vi befinner oss 50 år senare i tiden i Esters bok. Och då har ytterligare områden kommit till, så det har här blivit 127 istället för, som det var först när det organiseras här, 100-120. Vad hände då med Daniel när riket organiseras om och det blir ett medisk-persiskt välde? Jo, han får en hög position. Det står i andra versen att över dessa 120 satraper så satte kungen tre förstar, av vilka Daniel var en. Och inför dessa skulle satraperna avlägga räkenskap, så att konungen inte led någon skada. Och så kommer den viktiga tredje versen. Daniel gjorde sig bemärkt framför de andra förstarna och satraperna, till en övermåttan hög ande var i honom, och konungen var betänkt på att sätta honom över hela riket. Det här var ju allvarligt för de andra. Det uppväckte ju avundsjuka och fiendskap. Och nu gällde det att stoppa denne Daniel som stod i konungens gunst. Och så berättar då fortsättningen hur man försöker att stoppa honom. Man konspirerar på olika sätt, men man kan inte finna någon sak emot honom. Han var trogen i sin tjänst, han försummade ingenting. Så man hittade ingenting att anföra mot honom. Men så kommer man på en lösning. Om man kan införa en lag som drabbar Daniel, så kan man bli av med honom. Och nu är det så inom den medisk-persiska förvaltningen att en lag som införes, den måste man genomföra. Man kan inte ta bort den. Utan ett påbud eller en lag som har bekräftats av diktatorn eller försten, det är oryggligt. Det står fast. Och kan man nu komma med en lag som drabbar Daniels tro? Man kände ju väl till och retade sig säkert på att Daniel ständigt tackade sin Gud och lovade sin Gud, som det här står. Kunde man få en lag som förbjöd det, bara för en tid, säg 30 dagar, så hade man möjlighet att bli av med honom. Och så sammanträder man samlar rikets första landshövdingar, satraper, rådsherrar, ståthållare, man håller rådslag. Och man kommer överens om att på det här sättet göra sig av med Daniel. När planen är klar så går man till kungen och hälsar honom på det sätt han skulle hälsas på. Må du leva evinnerligen, konung Darius. Och så lägger man fram sin plan. Och det har ni då i sjunde versen. Alla rikets förstar, landshövdingarna och satraperna, rådsherrarna och ståthållarna har rådslagit om att en kunglig förordning borde utfärdas och ett förbud stadgas, av det innehåll att vilken som helst som under 30 dagar vänder sig med bön till någon annan, vare sig Gud eller människa, än till dig och konung, han skall kastas i lejongropen. Så låt nu, och konung, härom utfärda ett förbud och sätta upp en skrivelse som efter mediens och persiens oryggliga lag icke kan återkallas. Här har vi några detaljer som belyser det jag sa inledningsvis om exaktheten. Dels detta om mediens och persiens oryggliga lag. Vi ser att det är frågan om ett mediskt persiskt rike som kommer efter det nybabyloniska. Det har bibelkritiken, om detta har bibelkritiken sagt att Daniel, han är så okunnig, det vill säga han som kallar sig Daniel eller som är bokens egentliga författare, han är så okunnig så att han trodde att efter det babyloniska riket så kom det ett mediskt rike och sen så småningom ett persiskt. Men så är inte fallet. Vi ser här på det här stället och på flera andra ställen i Danielsboken att här är det helt klart att det är Medien och Persien som tillsammans är det rike som efterträder det babyloniska. Och för det andra så har vi just det här uttrycket Mediens och Persiens oryggliga lag. Det finns faktiskt belagt också från annat håll att det var på det viset. Vi känner ju till det från Esters bok, hela händelseförloppet i Esters bok blir obegripligt om det inte var så att den här lagen som hade antagits att judarna skulle dödas, att den, om det inte var så att den lagen var oryglig. Enda lösningen var att det kom ett påbud till då judarna fick ta hämnd eller försvara sig. Och det är upprinnelsen till Purimfesten som alltjämt firas. Det står gång på gång i Esters bok om det här. Om ni tittar i Ester 1 och 19 så står det så här. Om det så täckes konungen må han därför låta en kunglig befallning utgå och må denna upptecknas i Persiens och Mediens lagar så att den blir oryglig. Den kan inte ändras. Och går vi till det åttonde kapitlets åttonde vers så står det där. Men utfärda nu också ni en skrivelse angående judarna i konungens namn så som ni finner för gott och besegla den med konungens ring. Till en skrivelse som är utfärdad i konungens namn och beseglad med konungens ring kan inte återkallas. Men så var det. Och vi har ett exempel, utombibliskt exempel, från Darius den tredjes tid. Han som regerade 336 till 331, då Alexander den store krossar det persiska väldet. Detta exempel går ut på att Darius den tredje tvingades avrätta en man som han visste var oskyldig. Det står så här, han kunde inte upphäva vad han beslutat med kunglig auktoritet. Och precis så var det nu. Det visar sig att den här Darius har stor respekt för Daniel. Ja, han delar till och med Daniels tro, nämligen att Daniels Gud är den levande guden. Din Gud är den levande guden. Och när han nu har blivit lurad att bekräfta den här lagen med sitt sigill och Daniel sedan blir gripen, så är han ju förtvivlad. Han försöker tänka ut en lösning hur han ska kunna rädda Daniel, men han lyckas inte. Han kan inte gå emot den här lagen som han har själv varit upphov till, och Daniel måste straffas med lejongropen. Och detta med lejongropen är också intressant. Så vitt vi känner till var det otänkbart för perser att bruka samma avrättningsmetod som babylonerna hade brukat, nämligen en brinnande ugn. Elden är ju ett heligt element i den persiska religionen. Och vi vet att man brukade bland annat lejongrop för att avrätta folk. Och så är det enligt Daniel 6. Det vittnar också om att det inte är någon dilettant eller okunnig anonym jude bakom dessa texter. Långt, långt efter att det här ska ha hänt. Utan det är en som vet vad han talar om. Ja, vad hände alltså? Jo, Daniel får veta om den här skrivelsen, står det i vers 10. Den här skrivelsen att den som vänder sig med bön till någon annan än till Darius, han ska kastas i lejongropen. Och vad gör Daniel då när han har fått veta det? Jo, det står att han gick in i sitt hus varest han i sin övre sal hade fönster som var öppna i riktning mot Jerusalem. Det här att bedja i riktning mot Jerusalem, det talar redan Salomo om när han inviger templet. Första Konungaboken 8:41-43 så talar han om dem som i framtiden kommer att vända sig i bön mot detta hus. Så gör Daniel, och han vänder sig då inte till Gud och säger, titta nu vad du har ställt till med. Nu måste jag dö bara för att jag tillber dig. Utan det står istället att han föll tre gånger om dagen ned på sina knän och bad och tackade sin Gud. Det står inte att han anropar Gud och anklagar Gud, utan han bad och tackade sin Gud så som han förut hade brukat göra. Det är ju vanligt att när det går människor emot så kan man börja anklaga Gud. Det är ditt fel, säger man. Men Daniel, han ångrar ingenting, utan han ber som förut och han tackar Gud precis som förut. Och så finns det spejare där, männen tar honom på bar gärning och han blir förd till kungen. Och vad ska nu kungen göra? Ja, det står i 14:e versen att han blev mycket bedrövad. Han gjorde sig bekymmer över hur han skulle kunna rädda Daniel. Ända till solnedgången mödade han sig med att söka en utväg att hjälpa honom. Han hade säkert mycket annat att syssla med i detta väldiga rike, men han vill så innerligt gärna rädda denne Daniel. Men han är hjälplös. Och här får vi en mycket intressant och lärorik kontrast. Den mäktigaste personen i världshistorien just nu, den som folk kunde hänvisa till, han är i det här fallet hjälplös. Alldeles hjälplös. Den mäktigaste är alldeles hjälplös. Medan den Gud som Daniel dyrkar, han kan rädda. Och vi ser i den 16:e versen att när konungen kapitulerar i sin hjälplöshet, han kan inte hjälpa, då säger han: din Gud, den som du så oavlåtligen dyrkar, han må rädda dig. Det är mycket intressant. När de här männen som hade tagit Daniel och som ville bli av med honom på det här viset märkte att kungen på allt sätt försökte att finna en utväg, så låg de ju över honom och sa enligt 15:e versen: vet du konung att det är en mediens och persiens lag, att inte ett förbud och ingen förordning som konungen utfärdar kan återkallas. Och så fanns det alltså ingen utväg då för Darius. Daniel måste kastas i lejongropen. Men Darius hoppas att Daniels Gud ska kunna göra det som han inte kunde göra. Ja, så förs han då till gropen. Han kastas ner bland lejonen. Det sätts en sten över öppningen och ingången förseglas, så att ingen ska säga att man har ändrat på någonting. Och så går då kungen hem. Men han äter ingenting. Det står att han tilldrackte hela natten under fasta och lät inga kvinnor komma inför sig. Jag vet att kungarna här hade ju stora harem. Och det var vanligt naturligtvis då att någon åtminstone från detta harem fördes in till kungen, men så var inte fallet nu. Nu kunde han inte heller sova. Och när det blev morgon igen, när det dagades står det, så står han upp och går mycket hastigt till lejongropen. Och med ängslig röst så ropar han på Daniel: Daniel, du den levande Gudens tjänare. Lägg märke till ordvalet hos denne förste. Daniel, du den levande Gudens tjänare, har väl din Gud, den som du så oavlåtligen dyrkar, kunnat rädda dig från lejonen? Han hoppas, men han vet ju inte. Och det är ju otroligt om denne Gud har klarat den saken. Men det har han. Daniel svarar oskadd från lejonens grop: må du leva invinnerligen, och konung, min Gud har sänt sin ängel och tillslutit lejonenskap. Vi har här i flera föreläsningar förut bland teologerna talat om begreppet ängel. Det betyder ju utsänd. Gud, han har möjlighet att sända ut budbärare eller sändebud. Ordet ängel betyder ju utsänd eller sändebud. Och han har ju en utsänd som framstår över alla andra utsända. Och det är ju Herren Kristus, Messias. Och det är säkerligen frågan om denne utsände som det här är tal om. Till det står på andra ställen om denne utsände, han såg ut som en gud eller en gudason. Och det är med hjälp av denne Herrens egen utsände som lejonens skap tillstängdes. Ingen skada kunde göras på Daniel. Och det står, jag har inför honom befunnits oskyldig. Vad kan det betyda? Och inte heller har jag förbrutit mig mot dig, o konung. Jo, det betyder att inför Gud gäller Daniel för oskyldig eller rättfärdig. Domsutslaget icke skyldig eller domsutslaget rättfärdig har fällts över honom. Det betyder att Daniel, han var en troende. Han tillräknades rättfärdighet och helighet. Det betyder inte att Daniel skilde sig från alla andra Adams barn så att han till sitt eget väsen var fullkomlig. Ja, när nu Daniel har undgått det här straffet som han skulle få, då blir inte konungen vred. Det är ju det vanliga annars. Att är det någon som kan komma undan den bestraffning som han har tänkt ut, så blir kungen vred och tar hämnd. Men i det här fallet är det inte så. Tvärtom, Darjavers, han blev mycket glad. Och det säger också en hel del om denne Darjavers eller Kores tro. När jag läser det här så kan jag inte se annat än att Darjavers, och förmodligen främst genom Daniels vittnesbörd, har kommit till tro på den levande och sanne guden. Och just denne Darjavers eller Kores, som han främst kallas, han kallas ju också för Herrens tjänare hos profeten Jesaja. Till och med Herrens smorde, det vill säga en utvald konung, ett utvalt Herrens redskap. Och det var han förvisso. Och det som nu Daniel lär oss genom vad som här är nedtecknat är ju bland annat att Gud har makten. Och står oss bi och kan hjälpa oss i den svåraste nöd. Också när det ser så mörkast ut. Och när världsliga furstar och tyranner ser ut att totalt radera ut Guds rike. Och förhindra Herrens heliga att ha framgång. Så har likväl Gud makten. Och det här kapitlet mynnar ju också ut i en bekännelse från konung Darjavers som vi ska läsa från vers 25. Därefter lät konung Darjavers skriva till alla folk och stammar och tungomål som fanns på hela jorden: mycken frid vare med eder. Härmed ger jag befallning att man inom mitt rikes hela område ska bäva och frukta för Daniels Gud, ty han är den levande guden som förblir evinnerligen. Och hans rike är sådant att det inte kan förstöras, och hans välde består intill änden. Han är en räddare och hjälpare, och han gör tecken och under i himmelen och på jorden. Han som har räddat Daniel ur lejonens våld. Det här är ju en fullödig och kraftig, sann och riktig bekännelse från denne väldige förste. Och här kommer då texten in på detta tema att alla möjliga andra riken, de förstörs, de går under, de är inte eviga fastän det nästan ser så ut ibland. Men den levande Gudens rike som lider betryck och inte har någon stor yttre makt här i världen, det är det eviga väldet som består. Och det är det som sedan det sjunde kapitlet närmare kommer att ta upp, just det temat. Andra väldiga riken, de faller ett efter annat, men Guds rike som här förtrycks och lider skada, det består och är ett evigt rike. Och vi hinner väl då in också då på det sjunde kapitlet, och då går vi in på bokens andra del. Det är viktigt att ha klart för sig det att från och med sjunde kapitlet så går vi in i en andra del i boken. Nu är det frågan om Daniels egna personliga syner som Daniel här redogör för i kronologisk ordning. Precis som han förut i kronologisk ordning har redogjort för historiska händelser i tur och ordning. Ända fram till år 539. Därför så går vi nu tillbaka i tiden igen. För nu ska vi i tur och ordning gå igenom Daniels fyra syner. Och det är då kapitel 7 som dateras till Belsassars första regeringsår. Och det kan vi sätta till ungefär 552. Då hade Belsassar fått ta över kungamakten, kungautövandet från sin far Nabonidus. Och kapitel 8 är daterat till Belsassars tredje regeringsår. Och det blir då ungefär 550. Och kapitel 9, det är då tillbaka till den här tiden som vi nyss talade om. Darius första regeringsår. Det vill säga 539-38. Då när det nybabyloniska riket har störtats. Och slutligen det, den sista synen, det är kapitel 10 till och med 12. Och det är det sista datumet i den här boken. Det är den persiske konungen Kores tredje regeringsår. Det blir ungefär 537-36. Vi har tidigare påpekat varför boken här använder ordet Kores om kungen när det står tredje regeringsåret, men namnet Darius när det talas om första regeringsåret. Vi har pekat på en förklaring som jag tror är riktig, nämligen att Kores hade tronamnet Darius under sitt första regeringsår. Ja, det sjunde kapitlet är ju mycket spännande och omdiskuterat, och det har vissa likheter med det andra kapitlet där vi hade Nebukadnessars dröm. I båda fallen, både kapitel 2 och i kapitel 7, rullas hela världshistorien upp, och då används talet 4 för att täcka in hela världshistorien fram till domen, när människosonen kommer för att låta det förtryckta, osynliga gudsriket träda fram synligt och låta alla troende ta detta rike i evig besittning, medan de världsliga rikena definitivt har tjänat ut. I Nebukadnessars dröm i kapitel 2, det var ju bilden av en staty, kommer ni ihåg, med huvudet av guld, med axlar och bröst av silver, och så gick det vidare till höfterna och sedan benen och fötterna. Och det betydde då de olika rikerna, först det babyloniska och sedan det medisk-persiska och så det grekiska, och den där på följande uppdelningen i fyra riken eller områden, och så till slut det rike som inleds med det romerska. Och det är likadant här nu i kapitel 7, men här är bilden istället vilddjur eller stora djur. Daniel ser den här synen, han berättar nu i huvuddrag vad han har sett. Han såg fyra stora vilddjur stiga upp ur havet, det ena icke lik det andra. Och vi ska nu se vad han såg. I vers 4, det är det första djuret, det liknade ett lejon, men det hade vingar som en örn. Och medan jag ännu såg härpå rycktes vingarna av djuret, och det restes upp från jorden så att det blev ställt på två fötter så som en människa, och ett mänskligt hjärta blev givet åt det. Det är helt klart att detta syftar på det nybabyloniska riket, och huvudsymbolen och huvudföreträdaren för det nybabyloniska riket, det är ju Nebukadnessar. Och den här versen återspeglar också det som hände med Nebukadnessar enligt kapitel 4. Vi har också material som visar att bilden av ett lejon tillämpas på Nebukadnessar. Hade vi tid kunde vi läsa Jeremia 49. 19-22. Nebukadnessar liknas vid ett lejon i vers 19 och vid en örn i vers 22. Och vi kunde också se på Jeremia 4, 7, 50, 17, 50, 44, Hesekiel 17, 3 och 12. Där har vi samma liknelser för Nebukadnessar och det babyloniska riket. Och det här svarar ju mot guldhuvudet i kapitel 2. Så har vi det andra djuret, vers 5. Sedan fick jag se ännu ett djur, det andra i ordningen. Det var likt en björn och det reste upp sin ena sida. Det hade tre revben i sitt gap mellan tänderna, och till det djuret blev sagt, stå upp, sluka mycket kött. Ja, detta djur, det står då för ett rike, det har två sidor. Det är alltså Medien och Persien, det medisk-persiska riket. Det reste sig upp på ena sidan, så småningom blev det ju det persiska. Den persiska delen som dominerar här, och då när det sker så kommer detta djur att ha mycket byte, att härja svårt. Och det här beskrivs med en annan bild i det åttonde kapitlet, där är bilden av en vädur. Och där markeras också den här dubbelheten. Där står det att väduren hade två horn, kapitel 8, vers 3. Och båda hornen var höga, men det ena var högre än det andra. Och detta som var högre sköt sist upp. Det är alltså Persien. Medien, det var det horn som kom först. Och det var mycket högt. Men Persien var det andra hornet, och det kom sedan och det blev högre. Här i kapitel 7 så talas det bara om en björn och hur det reste sig upp på ena sidan. Tre revben i gapet, det kan man fundera över vad det betyder. Många vill sätta dessa revben i relation till bestämda områden som det medispersiska väldet har i besittning, men det räcker att konstatera att det är frågan om rester av tidigare byte. Inte sant? När ett djur har tagit byte så blir det lite ben kvar så småningom när det har käkat upp det mesta. Och så har vi det tredje djuret, vers 6. Det liknade en leopard eller panter, vilket det är ju fråga om samma djur. Man kan ha olika ord här. Det är alltså det världshistoriens snabbaste djur, är det visst, påstås det. Och det är också en poäng här att det här djuret, det vill säga det här riket, det erövrar oerhört snabbt. Och det får man ju säga var fallet med det grekiska väldet. Alexander den store från Makedonien, han krossade ju Darius den tredje och han erövrade ju hela den dåtida världen oerhört snabbt på 10 år. Han dör ju så tidigt. Och här skildras just hans rike som en leopard eller panter. Men på sina sidor hade det 4 fågelvingar och djuret hade 4 huvuden och väldet blev givet åt det. Det här med 4 i samband med det grekiska väldet, det kommer igen också i kapitel 8 där det är en annan bild av det grekiska väldet, nämligen en bock. Och det syftar ju på detta att när Alexander den store dog så delas hans välde upp på 4 generaler. Det är det första. Och så kommer vi då till 7:e versen. Därefter fick jag i min syn om natten se ett 4:e djur över måttan förskräckligt, fruktansvärt och starkt. Det hade stora tänder av järn, det uppslukade och krossade, och vad som blev kvar trampade det under fötterna. Det var olikt alla de förra djuren och hade 10 horn. Men under det att jag betraktade hornen fick jag se hur mellan dem ett annat horn sköt upp, ett lite för vilket 3 av de förra hornen blev bortstötta, och se, det hornet hade ögon lika människoögon och en mun som talade stora ord. Det här var ett märkligt rike, olikt alla de andra. Och som vi får klart för oss här, ett rike är det frågan om, som varar ändå fram till den yttersta domen. När människosonen kommer på himmelens skyar, när Gud sitter på tronen och upplåter böckerna och domen hålls. Ett märkligt, förskräckande rike. Och detta rike är ju då det romerska som för vidare den antikristna eller ateistiska eller agnostiska kulturen och religionen som hellenismen innebar och som nu förs vidare via det romerska väldet och från Rom ju alltjämt härskar och råder i stor utsträckning. Men det allra värsta med det här är att bland dess första här uppstår ett annat horn, ett litet, som blir så oerhört mäktigt. Som hade ögon lika människoögon och mun som talade stora ord. Det är, får vi veta sen, en som får makt att förtrycka det heliga, alltså det troende. Och som talar stora ord, ja, som gör sig till Gud. Gör anspråk på att ha gudomlig makt och gudomliga rättigheter. Till och med rätt att införa egna högtider och lagar och ändra i skapelsens ordningar till och med. Det är ju helt uppenbart att detta i det romerska sammanhanget, det romerska rikets framträdande hornet, är det romerska påvedömet. Och det ska härja och det ska förtrycka det troende. Ända till dess att människosonen kommer till dom. Ända till domens dag, då först så besegras och krossas definitivt denne antikrist. Det står här vidare, och nu är nästan tiden ute. Medan jag ännu såg härpå blev troner framsatta, och en som var gammal satte sig ned. Ja, det här uttrycket, en som var gammal, det är ett ganska märkligt uttryck som står i hebreiskan. Här det är en som var framskriden när det gäller dagar. Det vill säga Gud förstås. Man kan naturligtvis säga den gamle av dagar, stod det väl i någon översättning. Och det, han är framskriden när det gäller dagar, det vill säga han är den evige. Så hur långt bakåt vi än går och bläddrar i almanackan bland dagarna, så finns han där. Det är alltså en beteckning på Gud, Gud Fader. Och här är då, ser han klädnad som var snövit, håret på hans huvud som ren ull, och eldslågor var tronen av. Hjulen därpå var flammande eld. Det här känner vi igen från Uppenbarelseboken också. En flod av eld strömmade ut från honom. 1000 gånger 1000 var han tjänare, och 10 000 gånger 10 000 stod där till hans tjänst. Det var alltså ännu mer än vad Darius eller Nebukadnessar eller någon annan kunde uppbåda. Här är Herren själv. Och nu är det frågan om domen. Så satte man sig ner till doms, och böcker blev upplåtna. Och detta med böcker i samband med domen, det talas det om på många ställen i Bibeln. Redan andra Mosebok 32:32, men också hos Jesaja 65 vers 6, Jeremia 17:1 och hos Malaki 3:16. Och även ju i Nya testamentet, bland annat i Uppenbarelseboken 20:12. Det är alltså frågan om domen. Och då står det, medan jag nu såg härpå skedde det, att för det stora ords skull som hornet talade, medan jag ännu såg härpå, djuret dödades och dess kropp förstördes och kastades i elden för att brännas upp. Nu var det slut med detta rike. Ja, för övrigt så var nu all världslig makt och alla världsliga rikens tid ute. Från de övriga djuren togs också deras välde, till deras livslängd var bestämt i tid och stund. Och därefter följer så det viktiga avsnittet om människosonen. Och det hinner vi inte gå in på ikväll, utan får spara det till nästa gång. Och om ni hinner kan ni ju i förväg läsa på lite grann, så är det lättare att följa med. För jag hinner inte citera alla verserna när jag nu går igenom och försöker förklara. Då får vi sluta här ikväll.